Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du?
Dennis.
Perfekt. Kändes det lite som om FCK:er måste ge svar på tal efter vår dagvärdering förra veckan genom att hålla en sån här investor day?
Jag menar du det där du värderade bolaget så där med vänsterhanden med hjälp av din kompis Dags metod?
Ja, det var just det jag syftade på.
Investors dag. Investor day. Dag är din kompis. Man kan fundera. Men vi sa ju att det var ju inget tips. Inget investeringstips.
Nej. Det var ju egentligen bara att visa lite hur man kunde använda den här väldigt enkla värderingstekniken som Dag då hade tagit fram. Men vi ska väl komma ihåg att ibland så har vi ju faktiskt gett lite tips. Och vi har kommit med några spaningar också genom årens gång.
Jag minns att det var snack om det här bolaget Nordic Lights där i slutet av 22.
Ja, och vad förutspåelsen, eller det som vi ansåg var att man kanske kan få en chans att köpa Nordic Lights aktierna billigt under sensommaren 2023. Och att man, om man får den chansen, ska ta den. För vi ansåg att det här Nordic Lights var ett så här kvalitetsbolag som kunde utvecklats väldigt väl.
Exakt så var det, ja. Och det var väl nog någon som hade lyssnat. Visst var det så?
Ja, så var det kanske.
Men kanske inte de vi hade tänkt.
Nej, vi hade ju tänkt att det här skulle vara ACs lyssnarnas chans att förtjäna en hacka.
Alltså de här trofasta lyssnarna.
Jo, men så blev det ju inte riktigt. Utan det var ju så att det här Montana Bidco han före. Så 28 februari så gav Montana Bidco ett bud på hela då Nordic Lights. Och det här budet var ungefär på 6,30. Jämfört med kursen då före budet på 5,60.
Så där for ett österbottniskt bolag bort från Helsingforsbörsen. Det är sorgligt.
Ja, det är sorgligt. Det är förstås, men ska vi försöka utvärdera om vårt här, så här spaning var något bra? Eller vad får den för betyg på en skala 1-5?
5.
5. Är vi så generösa mot oss själva? Eller är 5 det lägsta betyget eller är det högsta här?
Kanske vi måste dra ner det lite.
Jag tänker mig att 5 skulle jag kunna ge om aktiekursen på Nordic Lights först har gått ner på sensommaren för att sen ha blivit uppköpta hösten 2023. Nu blev det tyvärr på det här sättet att ACs lyssnare inte kunde förtjäna riktigt mycket pengar på det här för att Montana Bidco hann ju före. Så vi kanske rätt ute i våra analyser, men trots det så blev det inte så bra som vi hade tänkt. Så kanske jag skulle säga att vi max kan ge oss en 3.
Det köper jag.
Så bra, då har vi fått god i vitsord där. Jag menar, det får vi väl vara nöjda över. Men resultatet blev ju då här att det här österbottniska bolaget försvann. Och det kan ju ta ganska länge för att vi får tillbaka några fler då österbottniska bolag in på Helsingforsbörsen. För det finns ju en tendens bland börslistningarna att de går lite i vågor. Och vi hade väldigt många börslistningar år 2020 och 2021 och till och med första halvan av 2022. Men just nu, till exempel 2023, så har vi haft väldigt få börslistningar.
Men i det stora hela då, om man tänker på Nordic Lights, priser som de kom in med jämfört med gick ut med, det är alltså en positiv utveckling där.
Jo, så om man ska äga Nordic Lights från deras börsintroduktion tills nu då, skulle man ha haft en positiv kursutveckling. Men det här är inte, hör egentligen inte till vanligheterna, eller så här är det inte snitt. Det är nästan så att vi på basen av forskning skulle våga säga, eller våga ge ett råd till lyssnarna. Och det är att det lönar sig sällan att investera i börslistningar på till exempel 3 eller 5 års sikt.
Däremot var det ju väldigt lönsamt just där 2020 och 2021 att hoppa på tågen kortsiktigt.
Jo, så här är det väl att hålla begreppen isär lite, att första dagens avkastningar för de här börslistningarna är i snitt positiv. Och det kan vara ganska stora positiva rörelser första dagen. Men om man tänker sig att man ska äga de här aktierna i 3 eller 5 år, så då är den här avkastningen oftast negativ eller väldigt dålig.
Precis. Det finns ju säkert ganska många olika förklaringar till varför det kunde vara så. En förklaring som jag har hört är ju det här att företag som listar sig ganska ofta med upppumpade resultat på olika sätt. Det är lite sminkade grisar, som man säger.
Så när du pratar om sminkade grisar så låter det som om de här upppumpade resultaten inte reflekterar den här verkligheten hos företagen.
Nej, alltså så kan det nog vara ibland att det finns ju olika redovisningstekniska sätt, till exempel att höja ett resultat eller att få upp ett resultat lite genom sån här periodiseringar. Alternativt kanske att försöka hålla vissa typer av kostnader nere just det där året före börslistningen. Så att de här siffrorna man visar upp ser så bra ut som möjligt. Men det kan ju också förstås hända bara att det har gått väldigt bra för företag. Och så listar de sig på något vis då de är på toppen. Så att de visar upp väldigt fina siffror.
Jag började fundera. Jag har ett exempel på det här lite tidigare som du sa. Att ibland kanske man minskar på kostnaderna. Så jag minns ett bolag Securitas, när de börslistade sig. Så då gick ryktet att de hade stängt kontorstemperaturen på alla sina kontor med 1 grader. För att få ner kostnaderna före börslistningen. Så kan man ju sänka kostnaderna lite. Har du något exempel du då på när det har varit ett bolag som har varit väldigt så här, har haft en väldigt bra orderingång som har då börslistat sig i samband med att det här bolaget har gått väldigt bra?
Ett extremt exempel är väl det här Lifa Air som listades i Helsingfors 2022. Och minns du vad det här var för bolag? Det var ju, de sålde bland annat munskydd.
Ja, jag minns dem faktiskt för de här munskydden. Och de här munskydden var väl väldigt populära då förstås under covid-tiden. Har de något annat?
Ja, det är lufttränare och sådana saker. Men saker och ting som man kunde sälja bättre om man hade en covid-pandemi i landet och världen. Så de listade sig 2022 och kunde där då visa upp siffror för till exempel 2020 och 2021. Att se nu på vår omsättning, den är ju helt sjuk tillväxt här. Och den här tillväxten kan vi tänka oss att fortsätter också, sade de. Så de listade sig då 2022. Nu kollar jag här att aktiepriset har utvecklats negativt med 87% sedan dess. Så där kanske man kan prata om ett företag som listar sig på toppen.
Verkligen. Och jag tycker väldigt kännetecknande också för börslistningar att igen, de tenderar att prestera sämre än genomsnittsaktien. Och om man tittar på de här, och det här blir också situationen om vi tittar på till exempel bolag som har listat sig i vår närhet, så österbottniska bolag. Och vi fick 3 sådana bolag som listade sig under den här senaste börslistningsboomen. Och då är roliga att de här 3 är faktiskt från olika kommuner. Så vi har Duell från Korsholm, vi har Lemonsoft från Vasa och vi har Nordic Lights från Jakobstad.
Där är väl Duell också delvis återförsäljare och importör av såna här MC-grejer och snöskotergrejer och lite såna här fritidssysselsättningar som kanske gynnades av covid dem också och kunde visa upp fina siffror på grund av covid delvis.
Ja, men Lemonsoft då, så det är sant för Duell, men Lemonsoft är en sån här ERP-systemstillverkare.
Använder man inte sån här ERP-system mer under covid?
Kanske, men det är inte minst en lika självklar koppling. Och Nordic Lights då gör ju olika belysningar för diverse stora maskiner. Har du någon aning om hur det har gått för de här 3 tre bolagen som börslistades. Vad har man fått för avkastning om man har investerat i den här aktien vid börslistningen och ägt dem ända tills idag?
Nordic Lights avslöjade ju redan att det var positivt.
Positivt 24,85%.
Då skulle jag gissa att Duell är sämre än Lemonsoft baserat på det här att man köpte mycket MC och såna grejer under covid och mindre sen, så att de här tillväxtsiffrorna har kanske dalat över tid, medan Lemonsofts ERP-system kanske fortsätter att ha gått att sälja. Så Duell sämst.
Du har helt rätt i allt det här. Så Duells aktie är hittills ner 83,9%. Men Lemonsofts aktie är också faktiskt ner hela 64%. Som om man tar det här som en tävling mellan olika kommuner och olika städer, så är det faktiskt så att småstaden Jakobstad är den här solklara vinnaren. Åtminstone i Österbotten.
Det är sällan man hör någonting gott om Jakobstad, tänkte jag säga. Men här verkar det alltså vara sant. Jag var faktiskt i Helsingfors och föreläste här om dagen. Då diskuterar vi bokföringsbyrån Noga i klassen. Har du hört om det här?
Om bokföringsbyrån, jo.
Ja, så det är ju inte ett börslistat bolag, men ändå. Det här Noga blev uppköpt av en större firma som heter Accountor i fjol. Till ett okänt pris. Men vi funderade lite på vad en sån här bokföringsbyrå från Jakobstad skulle kunna vara värt. Alltså, den är från Jakobstad.
Men varför måste du fundera på det? Vi har ju dagsformel. Det är rörelsevinsten gånger 10.
Jo, jag använde i princip en liknande modell. Men jag tänkte att det kan finnas branschskillnader i hur man ska värdera. Så det där 10 kanske inte går att använda i alla fall. Så jag kollade på tidigare uppköp i den här bokföringsbyråbranschen. Där jag hittade någon slags förvärvspris. Och jag hittar kanske omsättning och resultat för de här bolagen som har blivit förvärvade. Och så räknar jag ut en sån här fin multipel då. Ungefär pris dividerat med omsättning. Eller pris med resultat. Och så kollar jag då. Tog den siffran som jag fick fram gånger den här Nogas omsättning eller resultat. Och så kom vi fram till ett pris. Och det var inte exakt 10 den här gången som var den här multipeln. Men hur som helst, någon i publiken funderar då att det här priset som vi har estimerat, det måste vara för högt.
Och varför skulle det vara för högt?
Och personen svarade då bara snabbt att det är ju från Jakobstad. Förstår du inte att det är för högt?
Man undrar om det här kan vara sant. Alltså jag tror på den här, din historia, men jag undrar om det kan vara sant att priset är för högt bara för att aktien är från Jakobstad, eller bolaget är från Jakobstad.
Ja, personen verkar inte i alla fall ha förstått eller hört den här Nordic Lights-historien. Det är ju, överlag är ju Jakobstad mer i nyheterna än tidigare. Har varit den här senaste veckan i alla fall, för att jag såg den här Jakobstads bördiga och Hanken alumn. Ja, han är också diplomingenjör, men han verkar ha gått på Hanken. Så Hans Solström har blivit utnämnd till vd för Stora Enso. Så det är ganska stort för Jakobstad. Småstadssonen.
Småstadssonen kan. Vänta, nu minns jag inte. Vem var Stora Ensos tidigare vd?
Annika Bresky. Så hon kom dit 2019. Men hon får nu i princip gå då. Hon får kicken egentligen.
Är det på så sätt att hon är Stora Ensos aktie eller Stora Ensos som bolag inte har presterat så bra så länge hon har varit vd?
Kollar man på den mest omsatta aktien i bolaget så är det priset då hon kom var kring 12 och någonting. 12,20 sådär. Och nu ungefär exakt samma nivå.
Hon har varit vd hur länge?
4 år.
Så det är ju inte, inte det är någon katastrof, men kanske ska man förvänta sig att man skulle åstadkomma någon typ av avkastning på aktienivå också under 4 år. Hur har det gått då för bolaget om man tittar mer på det här fundamentala?
Ja, man kan ju också nämna därtill att aktieägarna har ju fått dividender förutom man bara att se på aktieprisets förändring. Så det har kommit 14% i avkastning över tid där via dividender. Men bolaget i sig, nu på senaste tiden har det gått ganska dåligt. 3 senaste kvartal missat förväntningarna. Kollar man på Q2 23 jämfört med 22 Q2 så är det minus 93% i resultat. Så det kanske var så att man såg ingen ljusning i sikte med den här Bresky. Och man ville ha sol. En ström av sol.
Och då välde man en man från Jakobstad.
Ja. Och han hade ju lite inflytande i Stora Enso från tidigare. Han satt ju i styrelsen exempelvis.
Ja, och är det kanske här det blir ganska intressant det här Hans utnämnande till vd? För det är ju så att det är just styrelsen som både avskedar den tidigare vd:n och utser den nya vd:n.
Så Hans har varit med att avskeda Annika och sen har Hans varit med att välja sig själv till vd.
Ja, är det här ett sådant klassiskt tecken på någon typ av agentproblem? Där till exempel agenten i det här fallet Hans agerar för sitt eget bästa istället för bolagets bästa. Och vanligen när man ser den här typen av som kan vara ett tecken på ett agentproblem så brukar ju aktiereaktionerna, alltså den här förändringen i aktiepriset vara ganska negativ. Eftersom att aktieägarna egentligen ser att okej, det här var inte ett bra beslut. Men i det här fallet var det faktiskt så att Stora Ensos aktie gick upp dryga 8% på det här nyheten att Hans blir deras nya vd. Så det ser det kanske inte ut som att Stora Ensos ägare i den här situationen ser det som ett stort agentproblem.
Kanske man då tänker bara att det där 3 senaste kvartalen var Annikas fel delvis. Att kanske nu blir det bättre.
Ja, möjligen.
Är det så krasst?
Jag tittade nu när du började prata om Annika, så nu tittar jag upp det här pressmeddelandet från Stora Enso. Och där så tycker jag inte det står väldigt tydligt att Annika har fått sparken. Utan där står det lite mer att Annika kommer att söka nya möjligheter utanför Stora Enso.
Men är det så också att det där är ett pressmeddelande just att är det lite kamouflerad sanning?
Har vi några sådana här, någonting som tyder på att Annika då skulle ha fått sparken faktiskt?
Nej, för det ryktas om följande grej att hennes avtal har inte tagit slut i alla fall. Och hon kommer att få en sån här så kallad golden handshake.
Och vad är en golden handshake?
Men det är väl oftast någonting sån här som du får om vi som liksom... Om du och jag skulle komma överens att du ska sluta i podcasten så att det bara ska bli en monolog med Dennis i framtiden. Så då skulle jag kunna ge dig en golden handshake att vi skakar hand och så kommer vi överens om att du får 1 miljon exempelvis. Och så är du nöjd, jag är nöjd, alla är nöjda.
Okej.
Okay. Går du med på det?
Eller jag förstår vad det innebär. Jag förstår vad det innebär.
Men du vill inte sluta?
Nej, jag vill inte sluta och skämt åsido, men golden handshake var det. Jag tycker jag har hört om andra saker också. Finns det någon golden parachute? Prefundera vad det är för något.
Ja, det är väl med en sån här fallskärm då. Gyllene fallskärm, att man kanske då man skriver kontraktet att nu ska jag bli vd, så skriver man att om det blir något problem så får jag åtminstone så här mycket pengar om jag lämnar bolaget. Är det fallskärm?
Ja, det låter ju som en fallskärm. Så fallskärmen får man när kontraktet skrivs och den här gyllene handskakningen, den sker då ifall man vill bryta kontraktet för tidigt. Finns det något annat golden någonting som du har hört om?
Ja, jag har hört om mycket som är golden, men i det här sammanhanget har du hört om golden handcuffs.
Det är någonting nytt för mig faktiskt.
Så det skulle vara lite så här att du vill sluta med podcasten och jag säger åt dig: nej Jesper, stanna kvar. Du får 1 miljon.
Okej. Okay. Så det är som tvärt emot den här gyllene handskakningen.
Precis. Arbetsgivaren vill ha dig kvar. och ge dig pengar för att stanna. Golden handshake, då vill arbetsgivaren inte ha dig och ge dig pengar för att gå. Och det var väl just så som Annika Brescu hade det ställt då, att hon skulle få åtminstone ett års lön här och grundlönen var just 1 miljon i runda slängar.
Okej, men ofta när man pratar om vd-löner så brukar de ju nog få mer än kanske 1 miljon.
Ja, de får ju nog bonus. Bonus också är olika optionsprogram som de kan ta del av. Så om man räknar ihop allt som Annika fick i fjol så säger det 3,2 miljoner.
Okej, det här kanske säger någonting också om vilken typ av lön Hans kommer att få i framtiden. Så det byggs alltså upp på en grundlön plus en bonus. Är det lite som Hanken-studierna?
Vad menar du?
Jag tänker att den här grundlönen eller grundförmånen är att få studera på Hanken. Och kanske ge den här bonusen.
Och det är det som får folk att stanna kvar.
Ja, möjligen.
Är vi som golden handcuffs egentligen? Jag läste det där att folk har ockuperat Helsingfors universitet för att de vill ha mer pengar och bättre villkor. Är det möjligtvis det de menar att de vill ha after class till Helsingfors universitet också?
Ja, vem vet, kan det vara så?
Det är oklart om vi räcker till. Jag kan åtminstone dock lova att vi räcker till för ett nytt avsnitt och nya insikter nästa vecka i After Class.